Det här är Sydsvenskan.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 328. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap i studion av Fredrik Lindstrand och Max Wiman.
Hej hopp!
Hej!
Det har varit lite si och så med poddfrekvensen här under sommaren. Främst beroende på semestrar. Men också till viss del på det allsvenska spelprogrammet. Kan de inte lägga liksom... Varför har de inte uppehållet i juli? Det tycker jag hade
varit mycket bättre.
Rimligare. Fredrik, du har ju varit ledig jättelänge, känns det som.
Ja.
Stämmer det? Är det en korrekt iakttagelse?
Ja, alldeles för kort känns det som.
Men ja, nu ska det bli ordning på den fronten, tänker vi.
Ja, nu ska jag jobba för alltid.
Ja, perfekt. Och Max han jobbar alltid, så det, det är sen gammalt. Sen vi hördes senast så har Malmö FF hunnit spela tre matcher. Efter två raka hemmasegrar, 3-1 mot Värnamo och 3-0 mot Halmstad, så blev det förlust för Malmö på Listerlandet där Mjällby vann med 1-0. Så när MFF summerar säsongens möten med Mjällby så är det med 0 poäng. Och det är ju lätt att likställa de två matcherna mot Mjällby med varandra. Men Fredrik, är det rätt att göra det?
Ja och nej, det är ju som du säger två förluster mot samma lag, så på det viset är det ju samma sak. Men jag tycker insatserna skiljer sig ganska mycket. MFF gör ju en bättre match nu på bortaplan egentligen. Man springer mer och man är rörligare och man kommer till fler avslut och man släpper framförallt till färre avslut. Nu tog ju förvisso blev ju matchbilden så att Mjällby inte hade så stort intresse av att anfalla, så det liksom kommer väl sig lite naturligt, men överlag är det ju en bättre MFF-insats på bortaplan.
Vilka likheter fanns då, Max?
Att de förlorade.
Mer än att de förlorade båda matcherna.
Nej, jag tycker nog inte där är så jättestora likheter egentligen. Alltså matchen i Mjällby satt man kanske under matchens gång och tyckte att Malmö inte var så bra, men på något sätt så ändå de gjorde ganska mycket rätt i den matchen. Framförallt var det väl så att hade Malmö gjort ett tidigt ledningsmål, vilket fanns möjligheter redan i tredje, fjärde minuten när Taha Ali drev iväg.
Ja, det var en dubbelchans där, både ja, Jörgensen och Ali.
Ja, och Ali låg bakom ett par grejer där, så att... Jag tycker också att matchen i Hällevik var ju mer att ta med sig för MFF än matchen i Malmö, där man åker på ett par kontringar liksom som är riktigt, riktigt illa. Sen, om man ska ta något positivt, så tyckte vi så var jag och Janne Jönsson som var uppe i Hällevik, att den här nya inom mittfältstrion, den första halvtimmen där, så kändes det som att de hade hittat någonting, Berg Jonsson, Peña och Nanasi. Att det var någonting som funkade. Sen tyvärr så ebbade det ut lite grann. Men jag tyckte det var Peñas bästa match på ganska länge.
Han får ju en lite, vad ska man säga, lite mer kreativ roll nu då när LBG... Får man säga LBG, så eller?
LBG, Lyndon B. Johnson.
Ja. Att han tar mer av det defensiva ansvaret. Det har ju funkat rätt hyggligt får man väl ändå säga.
Vi kan återkomma till vissa delar där. Nej, Max,
jag tänkte bara, när du sa likheter så är det väl... Jag tycker att vi ibland måste vända på steken också lite grann. Och det är väl kanske ingen hemlighet att jag ofta följer Mjällby lite extra. Men man måste ge dem cred för det sätt de genomför matcher på. Bortsett från maskningstendenser som Pontus Jansson var inne på efteråt.
Fast det är ju, alltså så fort en fotbollsspelare pratar om att motståndarna maskar så kastar han eller hon ju sten i glashus.
Ja, så är det,
så gör ju alla en ledning.
Ja, man kan ju titta på MFFs kvalmatcher mot Salzburg till exempel. Ja.
Nej, men ja. Någonstans så måste man beundra Mjällby för det de bygger upp med sina resurser. Och, faktiskt också när man är uppe i Hällevik, nu var det MFF, det var mycket MFF där också, men det är inte bara så att man har byggt ihop ett hyggligt lag, utan man har ju skapat ett väldigt stort intresse. Det finns alltså ett genuint intresse på hela Listerlandet och en bit därifrån väl för Mjällby. Alltså jag tycker det är häftigt att se när en liten klubb, inte bara en liten klubb som, nu ska vi inte kasta på någon där heller, men om nu Utsikten går upp som i Allsvenskan, en klubb som ingen verkar bry sig om, och man har svårt att säga att, det är naturligtvis hårdraget, men man har svårt att tro att det skulle bli ett poplag av det.
Jag gillar inte Utsikterna där.
Alltså. Nej, jag gillar inte Utsikterna där. Utsikten i Hällevik är bättre. Nej, men Mjällby har ju byggt någonting som faktiskt fascinerar. Det är taktiskt och kunskapsmässigt. Alltså, det är inga dåliga fotbollsspelare de har.
De har också ett tifo som jag tyckte var så trevligt. Jag kommer tänka på det här med tifo-budskap. Alltså, läktarkulturen ska ju ofta vara ganska hård och tuff. Och man ska liksom, så har de... ska vi se att jag kommer ihåg det rätt nu, gulsvarta drömmar växer i Sveriges trädgård.
Just det.
Det är så himla gulligt. Yeah. Och så tänkte jag att tifobudskap är oftast väldigt, väldigt gulliga och står liksom i kontrast till den här lite mer hårdföra tongångarna som ofta, alltså alla ramsor är ju inte så, vad ska man säga, liksom kravmärkta så att säga.
Det är inte bara heja Sverige friskt humör.
Nej, men just tifobudskapen är lite heja Sverige friskt humör. Så att det var bara en liten spaning från sidan.
Nej, och sen är det överhuvudtaget också tycker jag då att när man kommer upp dit så de är liksom problemlösa. Det är väldigt vänlig atmosfär där. Både Henrik Rydström och Mjällbytränaren Torstensson tog upp det efteråt att det var en väldigt, alltså Rydström fick lite glåpor efteråt, det skriks där också, men det var en väldigt mysig stämning på något sätt där. Bara en sån sak som att till Hällevik måste man nästan köra bil, och då ordnar man parkeringsplats och man löser liksom det med ett glatt leende, så får alla en plats och det flyter, det finns en värme där uppe, och det är oerhört imponerande att de faktiskt är 5 poäng från fjärdeplatsen i Allsvenskan.
Det är en ganska bra arena för den typen av klubb också. Ja. Det är liksom fler klubbar borde ha den täta arenan som inte är så stor. Det skapar ju ett bra tryck.
Med allt detta sagt så är det ju ändå rimligt att kräva mer av Malmö FF mot Mjällby.
Det är det väl alltid, säger du, alla supportrar.
Nej, man kan ju vara full av beundran för det Mjällby gör och samtidigt tycka att de ändå inte borde räcka till mot MFF. Är det någon slump att MFF har förlorat 2 matcher mot Mjällby?
Det laget som Mjällby är, de har ju lite de har väl kanske haft den smartaste planen för hur man ska ta sig an MFF. Dels då utnyttja sina egna fasta situationer på ett väldigt bra sätt och sina egna omställningar de har sett över 2 matcher, men också hur man tar sig an MFFs sätt att spela fotboll. MFF, det har ju pratats väldigt mycket om det här relationssättet och att man ska mycket kombinationer på små ytor och sakta liksom äta sig in närmare mål och sen kanske snabbt bryta spelmönstret med något lite extra. Men Mjällby har varit ganska smarta och stått rätt lugnt i sina positioner och inte gått bort sig. Så att MFF har liksom inte kommit så långt med det här relationsspelet som man nog har gjort mot andra lag. Sen har ju de Mjällby också fått utdelning på de chanserna de har haft. De har varit bra på att ställa om och visat lite blottat lite brister i MFFs defensiv. Jag tycker fortfarande är lite för enkelt att ta sig igenom MFFs mittfält. Det är ju någonting Rydström har pratat om, att han verkligen inte vill se lag spela sig igenom mitten då och komma där. Det lyckades ju framförallt Värnamo väldigt, väldigt bra med också. Men även Halmstad några gånger då. Men det är ju, så man kan väl nästan, att Mjällby får utdelningen, det kan man väl nästan säga att Halmstad och Värnamo inte fick. Så att det har väl jämnat ut sig där på något sätt, även om Mjällby verkligen inte skapar mycket då mot nu senast.
Jag tycker inte heller man kan säga att det är en slump, för att MFF har ju fortsatta problem med de här lagen som lyckas vara riktigt kompakta. Ofta, inte alltid, men ofta tycker jag. En reflektion jag såg var just när jag nämnde Tahar Ali, att han, jag tycker man kunde utnyttja honom mer, för att det kan låta konstigt, men det kändes som det var en match för en mot en spel, så både han och Sebastian Anasi skulle kanske utmanat ännu mer genom att försöka gå rakt genom den här muren. För Ali lyckades flera gånger med det. Men det här kortpassningsspelet på vänsterkanten fram och tillbaka, det ledde ju väldigt ofta ingenstans alls. Så att ibland kan ju faktiskt individuella prestationer vara någonting som avgör den här typen av motstånd.
Mm, och det, nu gjorde det ju det på ett sätt, fast i fel riktning. Då. men, så, det är liksom, prestationen i sig ska ju räcka för seger. Det är så pass bra i MFF. Men det är egentligen två saker som gör att man inte vinner matchen. Det första är att MFF inte gör mål på sina egna chanser. Då, och då är det ju framför allt den här dubbelchansen i början där Cisse skickar in bollen till Ali. Och precis innan det har ju Jörgensen haft vad man skulle kunna kalla för ett friläge, även om keepern kommer ut rätt bra där. Och sen då slarv på defensiva fasta. Dels när man ger bort frisparken och dels att Cisse då inte har ett direktligt grepp om målskytten. Han ska inte ensam hängas för det insläppta målet, men han har ju helt klart del i det.
Det var ju också han som gav bort frispark.
Ja, precis. Ja, men där får ju Mjällby-matchen precis det man vill ha det, om man kan diktera villkor, låta bli att sälja sig och sen släpper man ju i andra halvlek, tycker jag liksom, det är kanske den mest intressanta utvecklingen i matchen. MFF har ju mycket boll genomgående, men ju längre matchen går, desto trubbigare tycker jag MFF blir på något sätt. Man har väl 16 avslut i andra halvlek, men inte så jättemånga av dem som är speciellt farliga egentligen. Det är en styrning på slutet som Isak Gestelin har, som går ganska precis utanför, men det är svårt att göra mål därifrån. Och sen är det Alice skott, men där är också Mjällby samlat liksom.
Det känns ju lite som att de farligaste lägena uppstår mest på grund av att det är så himla mycket folk i straffområdet och bollen studsar lite fram och tillbaka och ingen vet riktigt var den hamnar, så att säga. Men vad behöver MFF då för att bli bättre och tyngre och vassare i de här lägena när de jagar mål för kvittering eller ledning?
Jag tyckte man såg en sak som gjorde skillnad sista kvarten, även om jag håller med Fredrik att MFF blir bort. Och det är inte första gången det här att de blir trubbigare och trubbigare hur längre det går. Och det var när Stefano Vecchia kom in. Han inte åstadkomma så mycket, men plötsligt kändes det som att det var en annan spelartyp som kom in på planen. Och eftersom MFF har vägrat, trots våra uppmaningar, att värva ytterligare en forward, så tror jag faktiskt att ska MFF gå med och vara ett rejält hot i guldstriden, så måste ni Vecchia leverera. Jag tror att det är liksom en nyckel.
Ja, men just att jag tror ju mycket på det, att man kan hitta en lösning på det anfallsproblemet, om man vill se det, så MFF har gjort väldigt mycket mål, så att det är liksom effektiviteten i sig. Jag har väl inte varit något problem så under säsongen, men att man liksom kanske vågar alternera lite grann på den centrala platsen och kanske går upp på två anfallare emellanåt just för att få den extra tyngden, för att det blir en sån match nu den här gången där Isak Gestelin blir väldigt isolerad under långa perioder, och det blir liksom han är jättebra på att komma in och liksom sätta bollen i mål egentligen. Det är hans främsta styrka, men han kan inte liksom vara helt borta ur spelet under så långa perioder som det blir i såna här matcher. Då får MFF ut för lite av honom, och då liksom tappar man en dimension i sitt anfallsspel. Och där behöver man hitta en lösning, tycker jag. Så att man, även om man inte får bollen, att han liksom drar isär motståndarens försvar så pass mycket att det öppnar upp för andra. Och sen kanske det inte är så svårare än så att MFF ska våga vara ännu mer offensivt. Det kanske är direkt att spela med alltså bara Derek Cornelius och Pontus Jansson längst bak och anfalla med resten av laget.
Alltså jag tittar direkt efter matchen, så tittar jag på Manchester United mot Wolverhampton. Och United gjorde inte alls någon bra match. Kunde lika gärna ha förlorat den. Men när de med say, 20 minuter kvar liksom ändå börjar jaga det här ledningsmålet, då får ju de ett helt annat tryck än vad MFF lyckas uppbåda. Det är skillnad på lag och lag, såklart. Men den stora skillnaden är att det kommer in mycket mer bollar i straffområdet. Och det känns lite grann som att MFF i de här så att säga, lägena när de intensivt jagar mål lite grann fastnar i sitt eget.
Jag håller med.
I sitt spel. Så att säga.
Jag håller med till 130%, om man nu kan göra det. För jag tycker det är ett av de stora bekymren, just att man inte har det där. Och just att sätta upp Pontus Jansson på topp, ös in bollar i straffområdet, se till att det blir stökigt och bökigt där inne. och försöker göra mål på ren tyngd och inte elegans.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Sen finns det en aspekt till, jag tangerade den innan, men jag måste få lov att ta upp den. Och det handlar om det här med maskning. Och ett bra paralleller mellan olika, nu är det ju damerna som har ett mästerskap och det var ju herrarna i vintras. Dammatcherna har ju en annan, vad ska man säga, de ser lite annorlunda ut ibland, så ibland kanske det bara är 2 minuters tillägg, men det har ju varit 9-10 minuters tillägg i dem också. Mohammed Al-Hakim som dömde upp i Mjällby, han la till 2+5 minuter och jag lovar att det var inte ens i närheten av den tid som faktiskt gick bort i framförallt då Mjällbys ambitioner att hålla tempot nere. Man måste göra någonting åt det här. Pontus Jansson gick ju hårt in på det här med målvakterna efteråt, för Mjällbys målvakt satte ju sig ner taktiskt. Och det är ju inte allt som är bra i det internationella. För om ni såg Sverige och Spanien damer så gjorde Spaniens målvakt exakt samma sak när Spanien hade tagit ledning mot Sverige. Helt oprovocerad, utan att någon är i närheten så sätter hon sig ner och begär behandling. Och här menar jag att alltså, vi pratar om andra problem inom fotbollen, men maskningen i olika former måste fotbollen ta tag i. Därför att det är själadödande att se en målvakt som sätter sig och pekar på foten bara för att få till en timeout.
Ja, nej, men det har vi ju varit inne på förut, de här krampavbrotten som kommer på slutet. Ja, det går att hoppa av på det andra benet och lägga sig och få behandling utanför planen. Så pass vältränade är de, så det ska gå. Och att man kanske borde, jag vet inte om man ska kunna dela ut straff i efterhand eller man ska, det är det som är, för det kommer ju i sådana fall ske att någon är skadad på riktigt och får en varning för det. Det är ju inte heller bra. Men det är ett, jag är ju enig med Pontus Jansson om att det är faktiskt ett ganska stort problem för fotbollen, för det tar död på underhållningsvärdet och det drar ett någon slags, det blir ett lite
rasade grejer.
Ja. Nej, men det blir lite löjesskimmer över sporten också, att fotboll framstår som någon slags messport där man tillåts sitta ner och vara skadad och ha ont och så vidare.
Finns det flera aspekter på det? Det räcker ju att någon blir vidrörd någonstans ovanför axlarna.
Så, är ja, det så, liksom, man.
Så faller man ihop.
Ja. Det är sant. Nej, det var en situation, nu kommer jag naturligtvis inte ihåg vem spelaren var, men det var en Mjällby-spelare som fick ont i benet och ute i sidlinjen. Och satt där och så skrek man på, Mjällby-publiken skrek på att de skulle slå ut bollen. Och det gjorde ju inte MFF, man fortsatte anfalla. Och efter en stund så reser sig den här Mjällby-spelaren upp. Och sen så har MFF fortfarande bollen. Då sätter han sig ner på planen igen, trots att han är 1 meter från sidlinjen. Och ja, då tycker jag, gå bort, när det är avlösning, gå bort och ge honom ett gult kort. Du kan gå av planen. Det måste vara prio ett att du själv tar dig av planen för egen maskin.
Jag minns inte mycket motstånd det var, men vi hade den klassiska situationen när Erik Larsson lyfte ut motståndarna utanför sidlinjen, var på motståndaren, kravlade in igen.
Ja.
Ja. Ja, det är faktiskt en klassiker. Ja.
Nej, men fotboll har ju ett stort underhållningsvärde. Man pratar om liksom hur man ska behålla dem, man diskuterar var och annat. Men fotbollen måste ju också se sina egna bekymmer, tycker jag, på något sätt. Alltså det som sker på planen. Och vad är fair play egentligen? Sen tycker jag inte att Mjällby var extremt, inte det jag är ute efter, men det finns lite för många exempel på de här grejerna, tycker jag.
Ja, alltså det är ju lite, jag vet inte riktigt hur fotbollen hamnade här. Det har ju skett lite steg för steg på något sätt. Men att det är så lätt att avbryta eller att bryta rytmen och att få avbrott i spelet, det är ju en jättestor svaghet.
Mm. Men det är ju inget lag vill ju vara det laget som säger att nej, så där ska inte vi hålla på, för det man drar ju sportsliga fördelar av att få det där, den där extra vilan, framförallt i ett läge där man är tillbaka pressad och så.
Internationellt har man ju gjort ett litet steg mot effektiv speltid genom att lägga till mycket mer. Det är ju ett sätt. Effektiv speltid är ju ett sätt, men det gör ju fortfarande att du kan gagnas av avbrott.
Ja, och det är inte heller det bästa sättet. Alltså, man vill ju heller inte ha matcher som är 110 nej. Minuter. Alltså.
Nej. Och då måste man ju på något sätt, en sak som jag tror vi har pratat om här också, det är naturligtvis målvakterna igen. en målvakt får hålla bollen 6 sekunder i handen. Det är 20-25 sekunder. Och insparkar tar ofta upp mot en halv minut. Det får kosta. För man får börja varna målvakter och rent av visa ut dem. Och så får man ta för att, alltså, stämmer man inte i bäcken så kommer man aldrig till rätta med.
Nej, det är möjligt att det är insparksförfarandet. Det är någonting man kan göra om inom fotbollen. Kanske tar man till och med bort den. Och kör att målvakten får kasta ut bollen istället. Eller för att just få igång det här att man ska behöva lägga bollen på plats, backa, titta, var ska jag slå den? Och sen kanske stanna av i ansatsen för det blir inte riktigt rätt och så göra om den. Och, ja, det är en lång process. Liksom.
Ja, men det känns också som att fotbollen är väldigt snabb på att backa när de inför ändringar och försök för att snabba på saker, så är de väldigt, väldigt snabba att liksom ta ett steg tillbaka igen. Jag kommer ihåg i min ungdom var det nästan, men i min tidiga mandom när jag spelade i Göteborg så infördes en regel att vid inkast så var den spelaren för laget som fick inkastet var tvungen att ta inkastet. Och det snabbade upp spelet en hel del. Men det varade bara en säsong. Sen så tog man bort igen. Mm. Jag vet inte riktigt.
Ja,
det är oklart för mig varför.
Ja,
nej, det är ju inte fel heller. För det är ju, ja, men processen när Jonas Knutsen skulle kasta inkast för, ja, men för var ju väldigt, väldigt lång.
En sak som poppar upp i huvudet på mig nu när ni nämner här med det är egentligen, alltså för att vara riktigt radikal, byten är väl något av det tråkigaste som finns i fotboll. Att det ska stå en man där och visa en skylt och allt det här. Inför flygande byten. Du menar inte fram och tillbaka, men inför att du byter. Därför att då kan du inte maska. Du får inte in en ny gubbe från den andra har gått av. Varför ska det vara ett avbrott på en minut varje gång en spelare ska gå av? Det är ju ganska länge sedan ishockeyn gjorde till ett... Vad ska jag säga, ett standardförfarande att man byter i flygande fläng. Det gjorde man ju inte förr. Så, nej, men, alltså, fotboll är en fantastisk idrott, men man måste också våga modernisera den.
Ja, man går ju miste om de här avtackningarna då. Men ja, det får man kanske leva med. Det är inte varje dag en legendar gör sin sista match.
Nej, och då kanske man kan lösa det på något sätt.
Ganska sällan ändå. Ja. Jag tänker att vi kanske inte löser det här nu, men vi får säkert anledning att återkomma till ämnet.
Al-Hakim kan få beröm för en sak faktiskt, för det var ett tillfälle när Noah Eile stod och skulle slå en frispark, och när han hade stått och måttat i en halv minut så ångrar han sig och så kallar han på målvakten. Och så skulle målvakten ut och slå frisparken, och då blev faktiskt Eile varnad.
Förväl.
Om vi återgår till ett ämne som vi berörde här för en liten stund sedan, prata lite mer om det tänker jag. För efter en stark vår så har Josef Ceesay haft en tyngre period. Anton Tinnerholm är opererad och Lasse Nielsen är möjligen på väg bort. Så hur ska MFF hantera högerbacksplatsen? Ska man ändra någonting? Eller ska man hoppas att saker och ting blir bättre alternativt återgår till hur det var?
Alltså, jag tycker nog att om man ska spela med en fyrbackslinje så behöver man nog plocka in något alternativ på högerbacksplatsen. För Anton Tinnerholm är man ju skeptisk till att spela mer i år. Kanske bara de sista matcherna. Han opererades ju i förra veckan, va? Och kommer ju bli borta. MFF säger ju inte någon speciell tidsrum, men man kan ju gissa att han inte är tillbaka förrän oktober i alla fall.
Nej, med tanke på att han hade vissa bekymmer redan förra året så är det väl liksom på sikt, lång sikt bättre att låta honom...
Ja, och det är ju, det har ju stått klart ett tag att Ceesay är ju inte Tinnerholm. Ceesay funkar bättre som en wingback tycker jag än som en renodlad högerback. Men ska han ändå ha den rollen så bidrar han tyvärr lite för lite offensivt. Han har gjort en assist i MFF hittills. Så jag tycker liksom inte det finns någon... Om man ser hur Busanello tänker när han kommer fram på sin kant och ska slå ett inlägg, så finns det en plan för det inlägget, var det ska hamna någonstans. Jag upplever inte riktigt att det gör det på samma sätt med Ceesay. Han har bra driv, liksom jobbar hårt i press och så vidare. har många fördelar, men han, jag tycker inte riktigt att han håller den nivån om MFF-spel ska lyfta till nästa nivå. Ett alternativ tycker jag är att man faktiskt börjar spela betydligt mer med en trebackslinje. Ingen nyhet för någon i backlinjen. Pontus Jonsson spelar ju mycket med i Brentford till exempel. Och MFF har ju mycket bra mittbackar, förutsatt att då man behåller Lasse Nilsson så man inte står där med bara tre backar.
Jag kan bara instämma, jag är en sån människa så tyvärr får lite hang-ups på spelare. Och Cisse har blivit en hang-up för mig. Jag tycker inte att han håller den nivån som krävs för att spela i Malmö FF startelva. Helt enkelt. Alltså han är för begränsad i sin fotbollskunskap. Han är snabb, han är, krigar hårt, han kämpar. Men varje gång han kommer fram så är det, fastnar det bara. Du nämnde att det var inte planerade inlägg. Jag tycker ofta kommer det inga inlägg överhuvudtaget för att han vänder om. Och så står det två man framför honom och så får han möjligtvis till ett inkast. Och det åter tillbaka där igen, ska MFF vinna allsvenskan så måste man ha toppnivå hela vägen. Jag skulle nog gå så långt så att jag tycker också att man borde ta in en högerback, men annars så kanske man skulle spela med Martin Olsson som högerback istället.
Jag gillar ju när MFF spelar med den här trebackslinjen och öser på något så fruktansvärt.
Jag håller med om trebackslinjen.
Som man gör, alltså ibland man kan antingen 3-5-2 eller 3-4-3, att man bara skickar upp en jätteoffensiv. Det känns som att nu ska man inte stirra sig blind på positioner i just det sättet Henrik Rydström vill spela fotboll, men jag tycker ändå att den formationen möjliggör eller ger systemet, vad ska man säga, ger taktiken bästa förutsättningar för att lyckas. Att man helt enkelt får mycket folk där man vill ha dem. MFF är så pass bollsäkert så att man ska liksom kunna spela det med den formationen med trebackar där, tycker jag.
Jag håller med om trebacksalternativet som har ju varit ett framgångsrecept flera gånger tidigare under senare år.
Men när vi ändå är inne på konstruktiva lösningar här, vilket ju är bra, eller konstruktiva förslag. Alltså är det tre mittbackar så att säga, som ni tänker då? Eller tänker ni att Busanello ingår i den trion?
Det beror väl lite på vilket motstånd man har och vilken matchbild man förväntar sig eller vilken matchbild man vill ha, vilket skede det är i matchen. Busanello har ju funkat bra som en av dem, men jag kanske ser honom hellre som en wingback, men vill att han trycker upp mer längs kanten och sådär. Men absolut, han kan vara till vänster och liksom komma ut på kanten ganska bra ändå, om till exempel LBG då backar ner lite grann så blir det som en extra mittback. Men visst kan man spela med Cornelius Pontus Jansson och Niklas Moisander till exempel, eller Lasse Nilsson som en av dem också.
Sen vet jag inte hur det här med positioner, jag tycker det har varit lite grann en trend också nu med att man säger att man spelar med en fyrbackslinje som i verkligheten är en trebackslinje. Kan dra lite parallell igen då till damerna här, det svenska landslaget där John Andersson är en helt annan typ av ytterback än vad här Nathalie Björn är, som egentligen är en mittback. Så att det blir nästan ofta en trebackslinje där den fjärde spelaren är mycket, mycket högre upp i banan. Mm.
Nej, men för att just den högerbacksplatsen, det känns som att MFF behöver få ut mer från den rent poängmässigt. Om man tittar till exempel hur Elfsborg spelar, där de har Hult på ena kanten och Johan Larsson på andra kanten, där de är ju starkare på de positionerna och de får ut väldigt mycket av de positionerna. Det är alltså två spelare som ofta utgör ganska stora offensiva hot. Där finns liksom utrymme att växa på.
Och det är kanske därför också som MFF spelar kantrar så mycket till vänsterkant som det gör. Att man helt enkelt inte har spelare som riktigt klarar det spelet på kanten. Det vill säga att Cisse inte riktigt fixar det. Det blir kanske mycket negativa resonemang nu igen. Men MFFs start efter uppehållet, med tanke på hur spelprogrammet har sett ut, skulle ju kunna ändå ha önskat att de hade plockat lite fler poäng. Det är inte klart att de inte
man
har
kan ju, man kan ju ganska, på ett ganska enkelt sätt härleda ett poängsnittssjunkning till Anders Christiansens frånvaro egentligen. Det började ju då med förlusten mot Elfsborg, och efter det så har ju snittet, det har inte hållit guldtakt direkt. Och det är ju många nya och så, men jag vet inte, vi tycker liksom när man har spenderat så pass många miljoner på nyförvärv, så kan man liksom inte gömma sig bakom att man bygger nytt på något. Det funkar inte för MFF att göra så. Man ska vara bäst ändå. Det finns inga andra klubbar med motsvarande status i sina ligor som kan liksom komma undan med att man bygger nytt. tycker jag. Det, och dessutom är man inte ensam om att bygga ner. Titta på vad Häcken har tappat med Traoré och Simon Gustafsson då som är skadad och sådär. Och de dessutom har balanserat ett Europaspel samtidigt. Och Elfsborg då som har tappat Ondrejka och Römer. Så att MFF är inte ensam om att tappa spelare.
Och de lagen har ju också tappat. MFF har ju bjudits in av både framförallt Häcken men också Elfsborg nu tappar lite poäng här och där. Och framförallt lagen bakom. Jag säger att det är Djurgården kan man ju räkna bort nu. De kommer ju inte vinna något guld med tre lag framför sig. Så att MFF har inte riktigt tagit den chansen man har fått.
Nej, men det blir kanske en spännande höst.
Och det är ju jätteroligt. För allsvenskan är det ju jättehäftigt med säger rätt nu, Elfsborg på 42 och MFF och Häcken på 41 poäng. Det är ju drömscenario egentligen. Och fortsatt med att det faktiskt MFF avslutar mot Elfsborg och Häcken kan det ju bli väldigt, väldigt häftigt.
Ja, och det är också det som gör så att jag liksom någonstans tycker att pressen är ju på MFF att vinna det här. Inför säsongen är det ingen räknat på att Elfsborg skulle ha gått så starkt som de har gjort, att däremot MFF har kanske gått lite över förväntan, men det är mycket, har man ju mycket våren att tacka för dem, men ändå, MFF får givetvis gå ut i den här, vad ska man säga, den sista tredjedelen då efter Djurgården som favorit och vinna med den truppen och de resurserna man har liksom, och just att man faktiskt har båda de andra två topplagen kvar att möta.
Sen vis av vad ska vi säga, de oerfarenheten av internationellt spel som ändå finns plus många klubbar, så tror jag att Häcken så avgörs väl i allsvenskan om de lyckas trassla sig in i något Europa gruppspel i höst.
Ja, de har ju en två mål till godo hemma mot Vilnius här ju.
Så och då är de inne i så fall minst i Challenge.
Ja. Conference
League, förlåt.
Challenge Touren.
Conference är fel hela tiden. European Conference League.
Ja.
Och jag är tveksam till om de har kraften att fixa både allsvenskan och det. Men eftersom de inte har någon erfarenhet av det.
Innan vi lämnar Mjällby helt och hållet så är det ju också så att det ryktas om en försäljning av Noah Eile. Nederländerna och Utrecht var väl det som har varit mest på tapeten. Och det är klart att det skulle kunna inbringa en hel del pengar för MFF. Men frågan jag vill ställa är om MFF liksom fotbollsmässigt har gått miste om någonting här.
Jag tycker det är jättesvårt att säga, för jag hade velat se Noah Eile få chansen i MFF och spela fotboll så som MFF vill spela. Det är ju trots allt två helt olika saker att vara försvarare i Mjällby och vara försvarare i MFF. Utan att liksom hört någon säga det rakt ut, så antar jag att då MFF bedömt att Noah Eile inte är tillräckligt spelskicklig för att vara en mittback i MFF med de kraven som kommer på att faktiskt sätta igång anfall och så. Så tänker jag att man har resonerat.
Jag vet inte, jag hade två spretiga tankar runt det här. Liksom, MFF äger ju nu Eile, så de har ju all rättighet i världen, men moraliskt vet jag 17 och det känns liksom om att de skulle sälja honom nu när man precis har förlängt lånet året ut med Mjällby, om jag inte är helt fel på det.
Man säljer honom i affekt.
Ja, lite så. De har all rätt i världen att göra det. Det blir lite, men det bara känns lite konstigt någonstans.
Men det känns inte som att Mjällby i så fall också har varit medvetna om att
det så är det ju säkert. Och de är ju klokare, och Passe Larsson är en klok man, så att jag tror nog att de har koll på det. Sen var den andra, jag vet inte om ni ser att, ska bara se om jag kan säga hans namn rätt, Nordin Gerzic fick någon sorts utbrott och tyckte det var fruktansvärt att Eile fick spela mot Mjällby. Eller mot MFF, förlåt, med Mjällby. Jag förstår inte de där resonemangen alls. Alltså, antingen är du utlånad till en annan klubb så spelar du för en annan klubb. Och dessutom så, när Mjällby vinner matcherna, vad är problemet då? Skulle liksom MFF kunna spärra att vi ska ha lättare att ta poäng så att han ska inte spela mot just oss? Alltså man ska vända det på det hållet. För annars har det ju varit, tidigare har man ju liksom sagt sådär, men kan en spelare som tillhör en klubb verkligen göra sitt bästa mot sin egen riktiga klubb?
Jag hörde inte. Det var den stora protesten. Otto Rosengren spelade mot Bjällby bara några dagar att han...
Då hade han ju i och för sig gått över permanent.
Ja, det var i och för sig det är inget lån. Det handlar, men det är ändå... De kan ju skriva in sådana saker att han får inte spela i den matchen. Nej, jag vet inte. Men det...
Jag tycker bara det blir konstigt. Och jag tror faktiskt inte ens man får lov att skriva in sånt numera. Jag tror man har ändrat regelverket. Mm. Men det var bara en lite märklig situation, tyckte jag.
Ja, alltså om det hade varit så att Mjällby och Noela hade gjort svaga prestationer så hade man kunnat föra en diskussion om det.
Ja, för då hade man kunnat ifrågasätta spelarna.
I det här läget känns det ju
väldigt märkligt.
Lite konstigt. Mm.
Eftersom Eile dessutom räddade segern genom att strax framför mållinjen rädda ett skott från MFF. Mm.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Den 4 augusti blev Andreas Georgsson klar som assisterande tränare för Southampton i engelska Championship. Vilket sätter punkt för en ganska snurrig och ganska kort MFF-sejour. Var det här, den här skilsmässan så att säga oundviklig?
Ja, jag tror att den var det. Jag undrar om inte vi har förutspått den även här i podden, jag har för mig det. Det blev en väldigt konstig situation när man upphöjde Georgsson till sportchef och dessutom han medverkade själv till att hoppa in som tränare. Och sen då när man backar att han skulle vara någon sorts framtidsstrateg. Det lät ju från början som en ganska konstig... Jag säger inte att han inte skulle klara uppgiften, men utifrån vad som hände så blev det väldigt, väldigt konstigt. Jag tycker Andreas Georgsson är en väldigt fotbollskunnigt duktig person och en väldigt trevlig människa. Men det, på något sätt så snärjde MFF och han själv in sig i någonting som nog var bättre att man hittade andra lösningar på. Sen är det ju en merit för honom själv att han får ett sånt jobb.
Mm. Och jag tror att att den här rollen, alltså tränarrollen är någonting som han är intresserad av och att han nog i den rollen han har haft känner att han har hamnat lite långt ifrån laget, från liksom where the action is, att han vill tillbaka in i smeten och liksom känna pulsen från det, för att det är ju någonting annat liksom att kunna stå där på träningarna och vara med i laget och prata med spelarna på ett annat sätt. Den rollen hade han ju inte på slutet. Och sen så kanske det är bra att man går isär och han kanske återkommer i någon roll framöver i MFF. Det vet jag. Han är ett starkt och stort MFF-hjärta och jag kan ju känna att kritiken mot honom var ju under det året, förra året och även efteråt, har blivit lite onyanserad, som att han hade någon agenda att förstöra klubben eller göra det, liksom driva någon slags personlig agenda av att stöpa MFF i något speciellt, i speciell form som han hade liksom statistiskt läst det till skulle vara det bästa. Så det blev liksom fånigt. Mycket av det som hände under det året kan man inte bara lasta honom för heller. Liksom. Men det kanske blir bra att vara isär från varandra ett tag. Och det finns ju ett stort fotbollskunnande som Max säger. Och det kan säkert lyfta i Southampton som har väl goda förutsättningar att ta sig tillbaka till Premier League direkt.
Han har gjort otroligt mycket för Malmö FF. För att en väldigt viktig person under väldigt många år. Det ska ju understrykas innan han drog iväg till Brentford och Arsenal också. Men sen är just det också att vi är alla bra på olika saker. Jag tror att han är nu väldigt mycket en, vad engelsmännen då säger, set-piece-tränare. Alltså han är väldigt intresserad av det här schackspelet som fasta situationer innebär. Och det är ju det han ska vara specialist på när han flyttar. Då kan man ju fundera möjligtvis varför MFF inte själva var bättre på att utnyttja det en gång.
Ja, det är ju absolut en relevant.
Där såg man faktiskt en skillnad apropå det. Nu har jag under semestern sett matcher på lite olika sätt. Men MFFs nya assisterande tränare Martin Falk sågs med skyltar ute vid MFF-hörnor. Alltså han, ni vet de här bläderblocken, på något sätt så signalerar han. Och jag ser till och med vid ett tillfälle att Pontus Jansson nästan röt ut mot sidlinjen. Jag hörde inte exakt vad han sa, men det var ungefär, vad ska vi göra? Vilken variant ska vi göra? Och det är någonting jag inte sett. Vi har ju sett Johnny Fedel ute och stå och skrika efter positioner vid sidlinjen. Men det här förde nästan tankarna till, liksom, till basketspel, att där man ofta har systemen, namnen på systemen. Liksom.
Det kändes lite, på tv var det lite svårt att tolka de här signalerna, tyckte jag. De såg väldigt lika ut.
Det var roligt om man kunde ta det vidare sen, att efter varje fast situation att han även höll upp en skylt med ett betyg som en konstnärsdomare.
Men det framgick, väl lyckat lera. Det framgick på tv också att det föregick någonting där.
Ja, absolut. Men det kändes lite grann som att det var en blå rektangel som hölls i olika riktningar. Men det kanske fanns andra färger också.
Ja, det fanns någonting i det. För som sagt, Pontus Janssons reaktion var väldigt tydlig. För det, jag ska inte svära, men det var ungefär liksom, vad F-1 ska vi göra nu? Ja. Vad är det som gäller?
Men det, på tal om den här rollen som Georgsson hade, som jag, du också har tappat namnet på. Det ska bli spännande att se. Ambitionen är ju att fylla den posten på något sätt. Och jag vet inte, det är väl inte helt otänkbart att man kanske bakar ihop Astrids scouting-chefsroll med den här rollen. Bara tanke som slår mig, att han skulle kunna ses som en rimlig efterträdare.
En alternativ tanke är vilken roll Toivonen ska ha i på sikt. Mm.
Men det blev, jag tänker att det här, Fredrik, du säger att Georgsson har fått liksom oförtjänt mycket kritik. Kan du utveckla det? Alltså...
Nej, men dels den statusen truppen hade när Georgsson tog över som sportchef. Det var inte så att truppen mådde sitt allra bästa just då, alltså vilka förutsättningar hade han, och sen säger jag ju inte han ensam om att värva spelare, det är en stor process. Jag menar, liksom, Astrid har ju inte fått till exempel ens 1% av den kritiken Georgsson, han är ändå scoutingansvarig, och ja, men vi tittar på de spelarna som kom in under året 2022, utfallet där har ju, ja, det är ju bland MFFs sämsta någonsin egentligen, om man ser på bara ett transfer alltså för år. Men sen också kanske den typ av kritik som har kommit från supporterhåll, liksom, att mer eller mindre, ja, man får väl vara försiktig med vad man läser på sociala medier och hur folk uttrycker sig där, men det är ju nästan liksom att han utmålas som någon slags förrädare och sådär. Det känns ju bara hemskt att den typen av tongångar, att kritik ska framföras på det viset liksom.
Ska vi återvända till planen då kanske?
Planen för podden eller?
Fotbollsplanen.
Ja,
de går ju hand i hand ska man säga. Närmast så väntar hemmamatch mot Djurgården på söndag. Vad förväntar ni er av MFF i den matchen?
Jag förväntar mig ju att man ska någonstans ha tagit klivet att kunna dominera en match mot ett annat topplag och faktiskt vinna den också. MFF har spelat mot, vad blir det, topp 6-lagen i år. Har spelat totalt 6 matcher. 2 mot Mjällby, 1 mot Norrköping, 1 mot Djurgården, 1 mot Häcken, 1 mot Elfsborg. Och på de här, av de här 18 möjliga poängen tagit 4 stycken. Så,
ja. Det är som i fjol, va? Det var lika.
Ja, det är ju inte tillräckligt bra förstås. Och i flera av matcherna, som till exempel Elfsborg och Djurgården, så har man ju verkligen inte varit tillräckligt bra.
Jag tror det kommer bli ett makalöst tryck på stadion. Även om det har sviktat stundtals kanske under året, även när det har varit mycket folk, så det är ju utsålt redan där. Jag hade någon kompis som försökte få tag på biljetter, och det gick inte att få tag på helt enkelt. Så att det kommer säkert att bli en lite do or die situation kanske. Visst är det så att ska de vara med där uppe, så måste de ju visa, som Fredrik är inne på, att de slår de här lagen där uppe. Rent lagmässigt så tänker jag bara, efter det jag sa innan, så förväntar jag mig att Stefano Vecchia förhoppningsvis är så pass frisk och pigg så att han kan starta, och att han gör det på Sebastian Jörgensens bekostnad, för jag tycker inte att han, i alla fall inte mot Mjällby, han hade ju en bättre match hemma mot Halmstad. Mm. Men hans enbenthet körde fast väldigt, väldigt hårt. Och det kan säkert bli en bra förstärkning för MFF på sikt, men man behöver tyngd in. Och just nu så tror jag att Vecchia kan vara räddningen.
Frågan är hur man gör det, för det är ju som att ja, precis. Det blir som att Jörgensen kanske går ut och så får Ali spela där och så får Vecchia gå på andra kanten. Ja. Just med Jörgensen är ju... Man kan inte döma en spelare efter en månad förstås, men man känner samtidigt kanske om Patriot Seydou eller Hugo Bolin hade fått samma förtroende över tid trots insatser som varit likvärdiga. Hade det gått sämre då om de hade fått det? Ja, men ta Hugo Bolin då till exempel, som kommer från de egna leden och ändå är ung. Hade det kanske på sikt kunnat ge en ännu större effekt och ändå signalera att det här är en spelare från våra egna led? Det kan man ju också ta över, samma resonemang kan man ju föra med LBJ, om man till exempel tar hans insats mot Mjällby där ändå det brister lite här och var i duellspel och så. Man tänker att Oskar Lewicki gjort samma insats, då hade han ju förmodligen kölhalats. Det är lite olika hur man ser på det där, och jag tycker liksom att såklart måste det få ta tid, men Det finns ju också exempel på nyförvärv som har gått in och levererat direkt, och det känns lite det är ju en olycklig omständighet om man säger så, att MFF inte har fått lite bättre effekt på de här nyförvärven direkt.
Jag tyckte Berg Jonsson började bra mot Mjällby, men sen försvann han ju mer och mer också där. Det måste ju hända någonting. Jag tror att Vecchias tyngd mot Djurgården kan vara väldigt, väldigt viktig. Sen måste man ju skynda långsamt med tanke på, han har ju själv gått ut och berättat att det var, som det ryktades, en blodförgiftning. Han rökade ut för det, är ju väldigt allvarligt. Så att det är klart att man måste ha koll på hans fysik i högsta grad.
Ja,
men det är väl som, vad heter han, Henrik Rydström upprepar ständigt, att det är en större problem, för han springer aldrig ändå.
Nej, men det blir spännande också att se vad Djurgården kommer till stadion med. Riktigt, riktigt tung förlust mot IFK Göteborg för dem. Å andra sidan var de inte direkt förtjänta av att vinna den matchen heller. Det var väl någonstans, även om de matematiskt kan vara med i en guldstrid, så var det väl någonstans tåget som gick där, för de hade behövt vinna den matchen. Hur mår de mentalt inför den här matchen? Hur tar de sig an den?
Ja, för de har ju börjat hamna mer och mer, som jag var inne på, ett vakuum också, liksom, där de inte riktigt har häng. Det är klart att ett av de här tre lagen i toppen kan falla ihop så att Djurgården kan komma upp och få en Europaplats, men det börjar ju liksom vara ett rätt tungt avstånd för varje omgång som går. Där kan man ju säga, för övrigt, om man ska prata om allsvenskan i stort, så bottenstriden är ju faktiskt spännande med en del oväntade resultat och oväntade vändningar. AIK och Göteborg får ingen lätt resa att reda ut det här.
Jag tänker att vi kanske ska, efter helgens omgång så är ju 2/3 av allsvenskan spelad, så då kan vi kanske, kan det vara läge att göra någon liten avstämning, tänker jag.
Som vi sen får äta upp i slutet av.
Ja, men det får vi bjuda på.
Ja, det får vi.
Till skillnad från herrlaget så tuffar damlaget på utan att hacka. Toppmötet hemma mot IFK Göteborg slutade med seger med 5-2. Och försprånget till Halmia på andra plats är 9 poäng. Och frågan man ställer sig nu är ju närmast om MFF kan gå igenom den här Division 1-serien utan att tappa en enda poäng.
Ja, det är i princip bara upp till dem själva att göra det. De har ju haft några knappa segrar. Och det är, de har kvar Halmia hemma en stycke framtid här. Det är väl möjligtvis där de skulle kunna stupa. Men nej, jag tror att de kommer att gå igenom rakt. Det som kan hända är ju naturligtvis också när de väl har säkrat seriesegern, så finns det ju en risk att man går ner sig lite grann då. Men som jag tror jag var inne på redan förra gången, det som jag tycker är mest spännande just nu, det är den match Malmö FF spelar på nästa vecka, den 23. Då man möter Trelleborgs FF i Svenska Cupen. Och Trelleborgs FF vann mot Alingsås i Elitettan nu. Och för mig är det, jag vet att TFF satsar, men jag är väldigt överraskad att de går som de gör. Nu är de alltså uppe på en direktplats till Allsvenskan. Och MFF, som jag har tjatat om, måste ju ligga ett år före i tiden hela tiden. Även om de spelar Elitettan nästa år, så måste de hålla allsvensk nivå. Och det här blir det bästa testet på MFF så här långt efter återstarten. Var de står någonstans. För det är inte självklart att de vinner den matchen. Det kan vara den första riktiga tävlingsmatchen de förlorar. Men det blir väldigt spännande att se hur det går där. Och de har ju då dessutom, man tog ju in Sara Meluk inför säsongen, med allsvensk erfarenhet. Och nu har ju ytterligare en syster, Velin, Anna Velin, anslutit från Brönnby. Och det innebär ju också, det är, nu börjar man ju plocka in spelare som ska kunna hålla i allsvenskan också. Så det börjar bli en lite annan nivå på det. För den här drömmen om liksom att det laget som började i fyran skulle gå upp i allsvenskan, det är inte riktigt så det kommer att se ut.
Men det är väl också en liten garant för att man får ett lag som är någorlunda på tårna hela vägen in också. Att man många spelar för att få vara med nästa år.
Nästa år, ja. Absolut. Så att den matchen ser jag fram emot som något väldigt spännande. Sen pratade vi, Fredrik och jag, lite grann här innan. Vi började spela in också. Jag är bara fortfarande, och jag vet att jag får en del på mig. Men jag jämför gärna med England. Nu är ju MFF, damerna är ju liksom fortfarande i tredje divisionen, det ska vi komma ihåg. Men att man lägger en match mot IFK Göteborg på Eleda stadion, det tycker jag är helt rätt. Men man måste ju också sälja in det. Det räcker liksom inte att bara lägga upp det på sociala medier. Jag vet inte vilka kontakter man hade med klubbar, och det var förvisso nästan mitt i sommaren. Men det är lite konstigt. Det finns just, jag hörde ingenting när jag var på stadion senast att man liksom marknadsförde den matchen. Inte något märkbart, och det syntes ju inte. I England så ser man till att hänga vepor på arenorna. Stadion är ju inte så supervacker, så nu kunde man hänga upp vepor där man liksom marknadsför både här och damlag, och inte minst då framåt mot matcher, för att liksom, aha, det här är på gång. Sen kvarstår ju min tanke fortfarande att det är lite upp till supportarna också i andra änden. Efter allt snack och efter de röstningar som var, hur viktigt det var att MFF byggde någonting från egen grund, så tror jag inte man bara kan skylla på att inte supportrar har tid och pengar, utan det är också intresse. För 1200 åskådare mot IFK Göteborg låter mycket i division 3, men det skulle kunna ha varit betydligt mer.
Jag har ju, när vi har pratat om det tidigare, så har jag ju lite invänt att kan man ändå inte tänka att det är resultaten som, alltså att MFFs överlägsenhet ligger dem lite i fatet publikmässigt.
Ja, men så är det ju säkert, att det finns ingen spänning i sig själv, men på andra hållet så kanske det skulle kunna vara, vad ska man säga, en njutning och ett nöje för supportrarna också att se sin förening vinna stort och klart.
Men vad menar du, vad skulle vara en rimlig, vad hade varit, tycker du hade varit en rimlig åskådarsiffra?
Alltså jag tycker matchen? Det är svårt att sätta siffror på det i sig själv, men jag tror att just det där att hypa, att liksom aktivt jobba på många plan för att liksom skapa intresset, det är där jag tror att man måste börja med det redan nu, för att annars är risken att man liksom lunkar in i allsvenskan om 2 år också i någon sorts tro att folk kommer av sig själv. Men det funkar ju inte riktigt så, utan man måste liksom väcka intresset. MFF har ju varit lyckligt lottat på här sidan så länge eftersom det har gått så bra. Man har ju liksom från 2000 återkomsten, kan man nästan säga, till allsvenskan, så har det liksom funnits morötter hela vägen. Hammarby som annat exempel på damsidan, det känns ju som att de har varit mycket mer aktiva. Både från supporterled och förening, för att liksom skapa det här trycket runt.
Ja, fast jag tänker att det har varit lättare där eftersom Hammarby och för all del även Djurgården och AIK har ju liksom i modern tid haft ett mycket större lagparaply i olika idrotter också. MFF har ju liksom sen MFF Dam blev LDB, så har ju MFF bara haft sitt enda,
ja, och det var ju
sitt enda lag.
Och det var ju det stora misstaget, att man inte hade i alla fall flickverksamheten kvar.
Men framförallt Hammarby är ju ett föredöme när det kommer till det, som har sin bandy och har sin handboll och har sin damfotboll och har sin fotboll. Har jag missat något kanske?
Jag vet inte hur det är med deras hockeyverksamhet.
Ja, den är väl inte sitt starkaste kanske, i och för sig.
Jag har inte varit sen Tcharkovsky spelade där.
Putt Eriksson var väl där också.
Men vi får väl se där. De spelar på onsdag, som sagt, mot, alltså nästa vecka då, mot TFF.
Ja, det blir en väldigt intressant match. Och det är väl så då, jag är inte riktigt, men det är laget som vinner där går väl in i gruppspel kanske, eller det kan vara en omgång till möjligtvis. Så det finns ju mycket att spela för. Men framförallt så tror jag det finns liksom just att spela för det här att man mötte ju Rosengårds andra lag i fjol i DM. Men det var ju inte riktigt samma sak, för Rosengård var ju inte ett topplag i division 1 då, utan de var, ja, de var uppe i toppen, men de var ju liksom inget suveränt. Men TFF är ju liksom ett lag som ligger på en allsvensk kvalplats in i mitten av augusti månad, eller förlåt, en allsvensk direktplats in i mitten av augusti månad är ju ett reellt möjlighet att de faktiskt spelar i högsta serien nästa år.
Ja, tittar man på tabellen där så är det ju inte... Det är Alingsås är inte så långt efter, men sen är det ju lite avstånd.
Det är så att man kan väl nästan våga påstå att TFF minst kvalar till allsvenskan snart.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Innan vi slutar så tänkte jag också att, eller jag har en förhoppning här om att Fredrik har så mycket att prata om efter den här sommaren så att han ska hålla låda nu ett tag. Nej, men du hade lite punkter som du ville prata om.
Ja, men jag får se om jag tar upp alla, kanske spara några.
Ja,
vi får se lite hur det blir. Ja, men Martin Olsson tycker jag kan vara, har jag funderat lite kring. Var alltså inte med i senast match och detta som, vad ska man säga, något slags straff då för att han hade åkt till sin svågers NBA Hall of Fame introduktion. Alltså Martin Olssons syster Jessica, tror jag hon heter, är gift med Dirk Nowitzki som är en av världens bästa power forwards någonsin, får man väl säga. Spelat i Dallas Mavericks 20 säsonger, något i den stilen. Tysk är han också, kanske inte nämner. Nej, men han åkte alltså, jag missade några träningar för detta. Ceremonin var i lördags och matchen mot Mjällby var ju som alla vet på måndagen. Så han var tillbaka och tillgänglig för truppen. Och MFF ville ju såklart inte gå ut och säga var Martin Olsson var någonstans utan gjorde detta. Det var ju privata skäl.
Och varför inte det?
Nej, det
på vilket sätt var detta? Om man nu har låtit honom åka dit, på vilket sätt är det... Skulle det vara kontroversiellt?
Nej, jag vet inte. Jag tror, mellan raderna, jag var inte på pressträffen själv när Henrik Rydsen pratade om det, men mellan raderna tyckte jag man kunde skönja någon slags irritation över att Martin Olsson ändå var borta på detta. Jag har lite svårt att bestämma mig, jag vill höra vad ni tycker om det. Om det var rätt eller fel. Alltså Hall of Fame i NBA är stort. Dirk Nowitzki är inte vem som helst. Det är liksom, som jag sa, en av basketens största europeer och stor i USA också förstås. Det är liksom, det är en stor grej att bli invald i Hall of Fame. Samtidigt är ju Martin Olsson en professionell idrottsman. Han har skrivit på ett kontrakt med MFF som har defensiva skador. Och han är också svåger till Nowitzki. Han är inte bror med honom.
Alltså det är det man vill veta. Hade Nowitzki liksom...
kommit på Helsingborgs stads idrottsskola ja, när Martin Olsson ska...
Hade han liksom, så att säga, sin egen familj också där? Eller var det, alltså, man vill veta lite hur många gäster han hade.
Ja, hur stort hans posse var.
Ja, men var det så att han liksom prioriterade Martin och för all del Marcus Olsson på den här gästlistan? Då tycker jag att det kunde de få åka. Om Dirk Nowitzki fick ta med sig typ 30 pers så tycker jag.
Att Martin Olsson åkte för att ingen annan ville komma?
Nej, ja, men kanske inte var... Alltså, nej, eller att Dirk hemskt gärna ville att de skulle vara.
Jag har inte tänkt på den här frågan som du undrade. Vi tänkte, spontant så säger jag det, alltså... Herregud, fotbollsspelare är också människor. Det var inte så att MFF skulle möta Salzburg i en avgörande match till playoff eller till Champions League. Det var en allsvensk seriematch. Han skulle kunna komma hem. Det är klart att man måste få värna om det som är viktigt. Och, basket är ett stort intresse hos mig. Jag är ingen, följer inte NBA särskilt nära. Men jag förstår också.
Du är också svag för hyllningar av gamla hjältar.
Det är jag också. Men jag kan säga att det här är oerhört stort. Och finns liksom det i din släkt och bland dina nära och kära, så nu 17 måste du kunna få vara ledig ett par dagar från jobbet. När du ändå är en, jag ska inte säga kompletteringsspelare, men det är ju inte så att MFF har stått och fallit med honom eller gett honom att det varit en given startspelare eller något sånt. Så att det resonemanget behöver ju inte finnas där ens.
Men så det tar jag med för att vara ganska noga med att ja, men det är samma principer ska gälla för alla i laget. Ja. Liksom, att vi ska vara i tid till träningarna och så vidare.
Och det tycker jag är viktigt naturligtvis. Ja. Men jag tycker man måste kunna ha en flexibilitet, och framförallt så är det ju viktigt att människor mår bra också. Alltså sen någonstans kanske. Är det här once in a lifetime han kan få uppleva, så kanske det är, MFF kanske har igen det under hösten kontra om man hade hållit honom hemma.
Så kan man ju i sammanhanget också komma ihåg att det var ju en incident, var det kanske inte, men det var ju det hände ju någonting i våras också, eller vintras nästan.
Men där var det ju träningsförsening.
Ja, så jag menar med att det fanns kanske liksom redan en liten irritation från tränarens sida.
Samtidigt har ju Rydström också hyllat Martin Olssons inställning och driv på träningarna, och att han liksom är en sån garant för kvalitet på många sätt. Och han har ju liksom, tycker jag, aldrig kunnat skönja någonting i spelet, att det har funnits brist på inställning eller sådär. Så det är liksom... Så den biten tror jag att Rydström är ganska nöjd med. Sen så, ja, jag tycker det är svårt. Fotbollsspelare har förvisso obekväma arbetstider. Jobbar mycket helg till exempel. Jobbar mycket kväll. Men de är också lediga betydligt fler dagar på ett år än vad andra yrkesgrupper är. Och de har också en förhållandevis kort karriär. Liksom man kan, det är lätt så här, nu vi kan åka på prisskalor efter karriären, så funkar det förstås inte. Men ja, det är inte helt lätt.
Men de har mycket längre arbetsdagar nu för tiden i MFF än vad de har haft tidigare.
Ja, precis. Ja, precis. De kanske jobbar 4 timmar om dagen nu istället för 2. Då. Ja. Nej, men jag fattar att det här har varit säkert lite huvudbry inom MFF. Hur ska man agera och vilka signaler sänder det? Och vad lägger man ribban för vad som är okej på liksom, träningsfrånvaro och sådär. Inte helt lätt.
Nej, jag tycker fortfarande att det märkligaste här är att man inte berättar vad han skulle göra.
Ja, nej, det är ju
och jag
det.
Tror att vad skulle det är ju synnerligen publik tillställning. Alltså, ja, det finns ju inga liksom, privata skäl att hänvisa till här.
Nej.
Nästa punkt, Fredrik. Vill du ta en till? Eller vill du spara?
Jag tar en till. Ta också. En till. Nej, men Jo Inge Berget har ju varit lite av en följetong här i sommar. Och han har ju tränat med... Först så tränade han ju inte med någon väldigt länge efter att han inte fick förlängt kontrakt med MFF. Enligt hans Instagram, varit på semester en del utomlands, vad man kan se. Om man ska måla upp en bild med hjälp av en bild varannan månad. Det kanske man ska akta sig för. Men han har alltså tränat med Trelleborgs FF, Superettan-klubben, här då under sommaren. Säger själv att han i en intervju med oss då kommit upp i hygglig nivå. Så där. Tyckte man kunde kanske skönja någon slags, inte ett jättesug av att spela i TFF. Har man liksom ganska nyligen ändå spelat på Europanivå, så är det väl... Ja, det är väl mitten/bottenkamp i Superettan är väl inte riktigt samma sak. Men vilka ska hugga honom då? Det har jag tänkt lite på. Där vill jag ju också ha input. Jag tycker det har varit sjukt häftigt om han gick till Elfsborg. De har ju tappat om Drejka. Säg inte att Berget är exakt samma spelare, men där har vi ändå en ytterforward. Och nu har ju i och för sig Elfsborg någon slags klubb som bara sprutar ur sin nya ytterforward som gör succé hela tiden. Men jag tror att Bergets rutin i en guldstrid och att han även kan avlasta centralt skulle kunna göra rätt mycket nytta för Elfsborg. Det blir också, han skulle i sådana fall gå till en guldrival för MFF, men jag tror få MFF-supportrar skulle liksom... Ja, sänka Berget för det. Han har alltid varit lojal mot MFF, alltid gett allt, och nu var det ju han som blev droppad av MFF och inte han som nobbade ett nytt kontrakt. Det är liksom, man kan ju förstå varför till exempel IFK Göteborgs supportrar blev upprörda när Sören Rex gick till MFF. Det här är inte riktigt samma sak, tycker jag.
Ja, alltså han älskar ju inte konstgräs.
Nej, det gör han inte.
Och det är ju inte heller hans... Han kommer inte till sin rätt på samma sätt där riktigt. Å andra sidan, ska man resonera så får vi ju liksom vandra ner i den allsvenska tabellen tills vi kommer till Mjällby.
Ja, men lite så.
För att hitta ett gräslag. Mm. Så att Ja.
Nej, men jag tänker att det hade varit, det hade också spetsat till guldstriden ytterligare. Jag hade tyckt det varit fantastiskt kul om det blev av liksom. Vilken nerv det skulle få då. Sen så tänker jag också att han kanske skulle funka rätt bra i IFK Göteborg. Han och Marcus Berg kan ligga där uppe på rulle och hugga på allt liksom. Ett lag som verkligen skulle ha nytta av honom. Sen är det ju fråga om han, just IFK Göteborg blir ju ändå, det är någonting annat än att gå till Elfsborg. Men å andra sidan, det blir ju inte en direkt rival till MFF på det viset att de slåss i samma ände av tabellen.
Spontant tror jag att supportarna inte skulle reagera var nästan han går, eftersom han verkligen har blivit utkickad och MFF och det har gått ett halvår där han har varit i karantän och löp så här. Mm. Om jag vore supporter skulle det vara väldigt svårt att förringa någonting han har gjort i MFF för att han skaffar ett jobb någon annanstans nu. Men det är... Sen, med mina tankar under våren är att jag trodde väl att han kanske skulle hamna i Danmark om han nu vill bli kvar i Höllviken. Att det finns liksom rätt många hyggliga lag som är på pendlingsavstånd. Men...
Ja, och man känner, det är bra fördelaktigt att jobba i Danmark, ja, och bo i Sverige.
Men det är möjligt att han inte är tillräckligt attraktiv. Att hans sista år i MFF liksom inte nådde riktigt den nivån och att man då efter ett halvår i utan spelat. Men jag trodde faktiskt att Lyngby eller något gäng där skulle hugga på honom. Mm.
Ett lag som annars skulle behöva en spelare med lite tyngd och kraft att slänga in i slutet när det krampar är ju Malmö FF.
Det är väldigt sant.
Ja, men där,
jag, för, jag tror inte det, det är inte så sannolikt.
Nej, det är inte så men, sannolikt.
Ja.
Nej, men visst. Men nu har man ju valt vägen där så man kan ju inte direkt backa till det. Det skulle vara liksom någon slags prestige. Ja, det ligger nog en del prestige i det och jag vet inte, jag är inte mycket för den typen av lösningar heller. Jag tror inte det blir jättebra. Det är nog bättre att det, man har gått isär och det, nu har MFF valt väg. Man måste någonstans hålla sig till den för att se vilken slut, vad liksom, nu finns det ju inga slutprodukter i fotboll egentligen då för att det utvecklas hela tiden, men vad kan Rydström göra på sikt? Man får inte någonstans glömma att, ja, även om det liksom har hackat här under sommaren, MFF är ju, han har ju en vision av MFF på väg någonstans. Får vi se. Där måste ju klubben ha ett tålamod, speciellt efter de senaste årens tränarbyten.
Jag tycker det blir en väldigt konstig skilsmässa från MFF i grunden. Samtidigt kan jag väl möjligtvis då säga att jag ska inte säga att jag känner Jo Ingeberget så väl, men han kan ju vara en man som kanske inte hade trivts särskilt mycket att vara 14:e man i truppen och få hoppa in en kvart då och då.
Nej, alltså,
då tänker jag i paritet av att han skulle ha varit med hela den här säsongen.
Ja, och ska man använda honom i den rollen så handlar det ju också givetvis om hur mycket han ska ha betalt. Det kan man ju såklart inte bortse ifrån. Men jag tänker apropå det du sa, Fredrik, så känns det ju som att IFK Göteborg är kanske en förening som han skulle liksom känna igen sig i lite grann. Även om det är kamp i andra änden av tabellen jämfört med vad han har varit van vid.
Men
i Malmö.
Jag tänker att det skulle kunna vara en utmaning som lockar också. Han kommer ju förmodligen inte följa med IFK Göteborg ner till Superettan om det skulle bli aktuellt. Men jag menar att här är ett uppdrag, det är en av Sveriges mest klassiska klubbar. De är i ett krisläge nu. In och kör under 10 omgångar och försöker rädda kontraktet. Och det finns också ett bra drag. Det fascinerande med IFK Göteborg är att trots att man är att man går riktigt, riktigt dåligt fotbollsmässigt, så är det ju nästan utsålt hela tiden på Gamla Ullevi. Det är fascinerande. Alltså det finns ju den aspekten av att, för jag fattar, det finns ju, förutsätter vi att Jo Ingeberg bor kvar där han bor i Höllviken, nu har vi sett att hans hus där, villa är där till salu, men att han ändå vill bo här någonstans, så finns ju HBK i närheten och det finns Värnamo i väldigt rimligt avstånd också någonstans att pendla till. Men det finns inte det draget kring fotbollen och det är inte, det är liksom Halmstad, då har du en mittenstrid i resten av säsongen egentligen. Det finns inte ens den sportsliga pulsen där kanske riktigt.
Nej, och den saknas väl, känns det som, i Värnamo också på något sätt. Mm.
Även om Värnamo nog spelar en fotboll som har faktiskt kunnat passa Jo Ingeberg rätt bra.
Spännande, intressant diskussion.
Bra. Visst är det?
Det blev ju extra spännande eftersom Jo Inge har varit väldigt hemlighetsfull. Han har ju liksom inte pratat med någon. Det han säger nu är väldigt avmätt, om man säger så. Man skulle ju vilja veta vad han tänker in oss in egentligen.
Mm. Ja, men jag, Elfsborg eller Blåvitt håller jag lite tumma för. Det hade spetsat till saker. Det är den typen av liksom nyförvärv som vi behöver för att höja tempen ännu mer kring den hösten här i Allsvenskan.
Bra. Vi sätter punkt där. Eller?
Ja, jag tycker jag.
Ja. Det här har varit avsnitt nummer 328 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej hej.
Hej hej.
Hej då.